Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Mediumpodden med Vivi och Camilla.
Hej, hej.
Idag ska vi faktiskt prata om lite forskning inom medialitet och mediumskap. Och vi halkar väl lite grann in på detta för att härom veckan så var det ju en artikel i... Nej, det var inte en artikel utan det var en skribent.
En kolumn.
I Expressen där som Camilla svarade på.
Ja, just det. Men nu blev inte repliken direkt in.
Nej, precis.
Det blev det dock en annan gång faktiskt. Fick in en replik. Hur som helst, den här gången så kunde man inte replikera eftersom det var då en kolumnist då som hade skrivit en krönika. Men det var ju som en debattartikel faktiskt. Och det handlar ju då om, alltså rubriken var, nu ska vi se vad rubriken var. Andemedier är charlataner, i bästa fall underhållare. Så.
Ja, men precis.
Nu hör du vad du är.
Ja, eller hur? Ja, lite underhållande är vi allt. Ja.
Och det får man ju för sig tycka. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, tack och lov för det. Och man behöver absolut inte tro på andar eller det vi gör. Det finns ingen, liksom, något måste i det. Utan det är det fria valet och utifrån sina egna subjektiva erfarenheter så bildar man sig en uppfattning om andra sidan finns eller inte, om andevärlden finns eller inte. Så det är helt okej, det får man ju subjektivt ha åsikter om. Men det som jag noterade, det var att kolumnisten Lars då, som han heter, hade hänvisat till vetenskap och folkbildning och skrev något om att det inte finns vetenskapligt underlag för mediumskap, att det inte finns vetenskapligt stöd eller undersökningar. Men det finns det faktiskt. Det finns ganska mycket till och med. Och det är ju just med vetenskap och folkbildning, de är ju en, liksom, en skeptikerorganisation som vars motiv är just att liksom, de tycker att det vi håller på med, det är bara vidskepelse. Just det ordet vidskepelse det är det de använder hela tiden och liksom buntar samman allt det vi håller på med till att säga att det bara är humbug, att det finns inte, det är inbildning, det är trams, det är ja, vidskepelse och skrock och så vidare. Men och så kommer de, känns som, alltid säga, oavsett hur mycket undersökningar och underlag det ens finns för oss. Och nu i den här repliken så la jag bara två enkla, eller en källa la jag, och det är då ganska modern forskning som har gjorts under 10 års tid, så har de gjort vetenskapliga undersökningar bland annat vid University of Arizona, och Dr. Julie Bischel heter hon som har utfört en del av de här testerna. En annan person som är med i min bok Medium, han heter Gary Schwartz, han har också gjort väldigt mycket framstående undersökningar. Dubbelblinda vetenskapliga tester på medier. Och den här länken då, eller den här källan, den referensen som jag angav, handlar om att vi vet att vissa medier kan ge korrekt information om avlidna. Vissa medier alltså. Det vet vi. Under 10 års tid så har man då testat statistiskt och mätt och utvärderat och kommit fram till det. Och en annan jättespännande sak som man också har kommit fram till via mätning av och tolkning av EEG, alltså hjärnvågen eller hjärnans elektriska aktivitet, det är att när ett medium som du och jag får den här informationen från andra sidan, från en ande då, en levande ande, så arbetar vår hjärna på ett annat sätt. Vi har en annan då rytm eller en annan, ja, den hjärnan avviker från när vi upplever minnen eller fantasier och föreställningar. Så det är ju jättespännande också.
Verkligen.
Det är hur spännande som helst. Och det är ju bara det att jag vill gärna att det här är ju sakligt så att det här är gjort, det här är utfört. Mm.
De är ju inte bara intresserade, det är vad det handlar om.
Ja, det kan nog vara mycket det handlar om. Men,
nej,
men
de
det
vill
handlar
ju
inte
bara
om sanningen, om undersökningar i alla fall. Nej. Om vad som är gjort på det här området. Det tycker jag är viktigt att då faktiskt försvara sig när man blir på. Man kan ju inte bara stå tyst och tiga då. Utan det bör ju vara, finnas en sån instinkt i vår bransch att då svarar man på det, kan jag tycka. Och i alla fall, och en del har lättare för sånt och andra kanske har svårare av olika skäl. Och en del kanske inte känner till heller just vad det finns för vetenskapligt underlag för det här.
Mm.
Så det var ju enkelt för mig att skriva någonting om det. Så, nej, men så är det. Och det handlar alltså inte bara om, det handlar inte alls om vad man tror på, för det får man ju tro vad man vill om det här, utan det här handlar om vilka undersökningar som det faktiskt finns. Så det är jättebra att vi pratar lite om vetenskapliga undersökningar,
ja,
och medlemskap och
verkligen. Men hade inte du gjort någon undersökning, varit med i någon undersökning också,
jo,
eller test eller
vad? Jo. Men det var länge sedan, det kanske var 15 år sedan. Och det var ju en typ av studie, och det var på telepati, alltså känsloöverföring, eventuellt tankeöverföring också. Men inom telepati så brukar vi väl prata om överföring av känslor framförallt i alla fall. Och då gjorde jag en mätning av under det här experimentet på puls, blodtryck och electrodermal activity, alltså hudmotståndet i fingrarnas svett. Alltså hur ens min fysiska kropp reagerar helt enkelt när jag får information och intryck från en sändare. Så att nu går vi in i parapsykologins värld med sändare och mottagare. Ibland analytiker och monitor också. Man har olika roller i de här liksom, experimenten. Och nej, men det är jättespännande. Och det är ju ett sätt. Ett annat som jag vet används på Göteborgs universitet, eller har använts bland annat av professor Adrian Parker i Sverige. Jag tror Esse kallade den jag också gör det här. Gansfeld, det är en annan metod som man också studerar medvetandet helt enkelt, och kommunikation och överföring av tankar, bilder, känslor mellan människor. Så det är jättespännande.
Mm.
Och det är synd då att vi inte pratar om såna här studier. Men det finns ju hur mycket forskning som helst inom parapsykologin. Det är bara en del av den forskningen är inte offentlig, eller den är inte spridd av medier, för de har inte intresse.
Det finns ett ointresse. Ja, men precis.
Ja, absolut. Det finns ett ointresse.
Om man sätter sig och googlar runt lite så hittar man ju faktiskt en hel del. Och det är intressant, det är ju liksom aldrig någonting som kommer till allmänhetens kännedom.
Nej, precis. Det är ju, information är ju ingenting man blir serverad alltid. Bara en viss typ av information.
Ja, men precis.
Utan annars får man ju söka själv. Ja. Och det har ju väldigt sådär förspänt idag, och å andra sidan att vi har så mycket tillgängligt. Mm. Så det, man får vara sin egen lyckas med.
Ja, men precis. Men det ligger väl liksom en motsats. Alltså för om man säger media vill ju alltid verka så duktiga och korrekta.
Mm.
Och då tror jag man har svårt liksom att ge sig in på den här sidan. Därför att de vill bli tagna på allvar. Och därför så tror jag att de är lite rädda helt enkelt. För ja. Att förlora sin trovärdighet om de håller på för mycket att lämna information om andliga och mediala upplevelser eller vad det nu är.
Jag vet inte, jag kan inte tolka det varför det är som det är, utan däremot bara konstatera att information är någonting som man faktiskt får ta reda på själv idag.
Mm.
Och att vi har den möjligheten, det ska vi vara tacksamma
för. Det är fantastiskt faktiskt.
Det är nätet, tack vare nätet som vi har den här möjligheten. Så det är fantastiskt kul. I alla fall, så att det var det med det här med Expressen. Å andra sidan så tycker jag att det var jättespännande i den här krönikan. Det som jag tyckte var superspännande, som jag inte visste om, det var att New York Times tydligen har gjort, eller de har citerat någon marknadsundersökning som är gjord under 2018 i USA, som sa att de har estimerat liksom vår bransch omsättning under 2018 och kommer fram till att vi omsatte 20 miljarder kronor ungefär i alltså mind, body, spirit branschen om vi kallar den för det då. Så det är, det är en jättesiffra då som han tar upp i den här krönikan. Så, men av andra skäl, jag låter ju väldigt glad när jag...
men alltså han använder det som något negativt.
Det var ett lite negativt eller bittert konstaterande. Så, men i alla fall, sen tycker jag personligen att det skulle vara intressant att bryta ner det här och se vart de pengarna ligger någonstans, i vems fickor de kommer och vem som liksom supportar eller finansierar det och hur de omsätts. Men man kan väl tänka sig att det är en hel del just media i det här.
Mm.
På bred front. Liksom. Ja. Men däremot så är jag ju livligt glad såklart. Och du är med. För att
absolut.
Det är ju ett tecken på att, för det här gör ju vi på grund av att vi tror ju att det här är en jättebra väg. Att vi mera riktar oss åt det själsliga livet och inte bara åt det materiella, materialistiska livet.
Det handlar ju om balans, och jag tror att väldigt många har tappat balansen.
Mm.
Förr levde vi ju mer ett andligt liv. Och det är samma, jag satt igår och pratade med min systerdotter som har börjat med yoga och sådär. Hon gick ju kurs för mig när hon fyllde 18, nu är hon ju 31. Så, men och då kom vi in och jag sa att, ja, för att hon funderar på om hon vill utbilda sitt yogainstruktör och sådär. Jag bara, jättespännande, hon är jätteintresserad av det. Och då så sa jag till henne så här, men då får du utforska din andlighet och läsa lite, och därför att det är ju något andligt. Jag såg hela tiden när jag pratade med henne att hon liksom hade svårt att precis som att hon inte höll med mig riktigt. Så jag såg, men sen när vi kom efter en stund in så då förstod jag ju att hon, vad hon trodde jag menade var att hon skulle liksom öppna upp sin medialitet. Hon är ju medial så, men så nej, alltså yoga är andlighet och medialitet är två helt olika saker. Men det andliga tror jag liksom att vi alla faktiskt behöver, även fast vi inte inser själv. Sen behöver man inte alla hålla på med medialitet. Det är en annan femma. Men andligheten är väldigt viktig. Och jag tror det är det som väldigt många söker på massa olika sätt.
Helt rätt. Och just nu när vi har pratat mycket identitetspolitik, som det då brukar kallas. Alltså att när vi känner att vi kanske inte har längre samma nationella identifikation, och inte heller religiös, och inte heller kanske könsdefinierad på samma sätt som, utan då blir vi så här, men vad är vi då? Och då kan jag tänka mig att just den själsliga identiteten känns otroligt viktig. Den är för mig, jag har definitivt en tydlig könsidentitet. Jag är kvinna, punkt. Jag är ingen hen, jag är en kvinna, punkt. Och jag har också mitt land, och jag har liksom en kulturell tillhörighet. Men jag har någonting som absolut är överglänsar eller överordnat detta.
Jag är något,
och det,
mer.
Jag är själ.
Precis.
Jag är något betydligt
först och
större.
Främst.
Ja, först och främst är jag det. Sen har min själ valt att liksom tratta ner sig här i den här mindre skalan.
Det ordet gillar jag. Tratta ner sig, det var bra ord.
Men det är ju precis det handlar om. Skjuta ut sig på en lägre nivå i en kulturell ram och en religiös ram och en politisk ram och en liksom samhällelig och
För att vi ska fungera här nere helt enkelt.
Ja, precis. Vi har vårt fysiska liv. Men om vi nu placerar höjer upp oss, för du och jag har identifierat oss ju med själen. Och det är ju det vi pratar om. Och det är det som kanske den här krönikören på Expressen inte kanske ser av oss. Nej. Han kanske ser någon liksom ytligare och simplare nivå än vad jag tycker att du och jag faktiskt har.
Ja, men
vi pratar
precis.
Om kärlek här. Det är viktiga saker.
Den det är ju så här jag tappar ordet.
Livsstil. Ja,
det är livs
avgörande.
Livsex.
existentiellt.
Yes, tack.
Tack.
Ja. Det tror jag har det ibland. Ja. Du vet,
jag vill inte
ord.
Fylla i oss. Eller
nej, precis. Men det är ingen fara. Ja, när jag tappar dem, då är det jättebra om man gör det. Men livsexistentiella frågor. Alltså det är ju det mycket handlar om. Vad är det här egentligen? Och vart är vi på väg? Och var kommer vi ifrån? Och vad handlar det om? Liksom? Är det något mer än att vi liksom bara dör och föds och däremellan lever och dör och föds? Ja, det gör vi också. Aha. Åt andra hållet. Ja. Men, eller finns det något mer? Och när man kommer i kontakt med det här, vad är jag egentligen? Och vad är grejen? Det är då det börjar bli riktigt spännande.
Det är då livet börjar på riktigt, eller hur? Det andra var ju bara någon slags liksom förrinken.
Förfesta.
Ja, exakt.
Nej, men eller hur? Men när vi är inne på det här med forskning så kom vi ju också in på det här med att det finns forskning som tyder på att prekognition finns. Aha. Och det är ju det här med att vad händer i framtiden, att vi kan ta till oss information om vad som är på ingång.
Övrigt,
som jobbar mycket med precis. Och där finns det ju olika, det finns ju spontan, det är ju när du bara helt plötsligt bara får en insikt eller en känsla eller förstår någonting eller får en inblick framåt, och sen finns ju den planerade, det är om jag sätter mig och siar. Den här spontana kan ju alla få, men jag tror att det är enklare att få den om du har kommit i kontakt med ditt själsmedvetande, ditt jag, och övar upp den här finkänsligheten för vibbar helt enkelt, att kunna liksom ta emot information. För det är så lätt att det bara var det där som svävar förbi, ingen aning. Medan vi bara, vi tar lyra när någonting kommer liksom. Ja, men det är lite så. Den bollen tar jag och den bollen. Man fångar om grejerna. Absolut. Det är som antenner som bara tar upp allting som kommer. Medan andra har inte alls det här inställt.
Precis, prekognition, precis. Att, att känna på sig, att ha en föraning, att känna före liksom så.
Ja, men precis.
Och sen så har vi då retrokognition. Och då tittar vi på det förflutna. Det är samma sak med bakåt. Ja. Och
det här är ju... kan vara tidigare liv också.
Ja, just det. Och det är ju, orden i sig är ju lånade från parapsykologin, och det är ju ingenting som spiritualismen använder oftast inte de här orden liksom så.
Nej, det använder man inte så ofta så, men det kan vara bra även om dyslektiken hakar sig lite när de säger dem, så är det ändå bra att de finns där ute. Och det här finns ju också i forskning, även om vi har ännu mer argument som vi skulle kunna lägga upp varför det funkar och hela den här biten. Och det är ju så, det här vet jag, det är ju sådana här forskare som du lite grann vet vilka
Jessica
de var.
Och
ja, men precis, Julia Mossbridge. Ja. Och de hade i alla fall gjort en sammanställning av 26 rapporter som tyder på att vi med vår fysiologi, det sympatiska nervsystemet, kan förutsäga faktiskt vad som ska hända. Mm. Den här granskningen då, som är en så kallad metaanalys, som är gjord av den amerikanska parapsykologen Julia Mossbridge och två kollegor, ger då nytt stöd för att prekognition finns. Mer än 40 experiment publicerade under de senaste 32 åren mellan 1978 och 2010 påstår att den mänskliga fysiologin kan förutsäga framtiden, framtida viktiga eller uppträdande händelser, även om vi just nu inte förstår hur detta kan vara möjligt.
Just det, precis. Man förstår inte precis hur detta är möjligt.
Nej,
man vet
men
att
det är möjligt. Precis.
Och sen vet jag att parapsykologin ibland har svårt att se också vad det handlar om. Handlar det om att vi gör tidshopp, eller handlar det om hur man får informationen? Man har också haft svårt ibland att skilja på just begreppen. Vad är telepati? Vad är prekognition? Vad är intuition och ingivelse? Och så, vad är klärvoajans också? Så. Men det här är ju då parapsykologin. Det är ju det här vi brukar ha psi, det här tecknet, mm. grekiska alfabetstecknet, som är samlingsbegrepp inom parapsykologin. Och då brukar man dela in det i två olika grupper. Och det ena är ESP, extrasensorisk perception. Och det här är det då. Och det andra är psykokinesi, som är mer fysiska, och fysiska fenomen, och digital också för den delen. I alla fall. Mm. Men, nej, men det här är absolut prekognitionsforskning. Absolut. Det finns jättemycket telepatiforskning och forskning på klarians också. Ja.
Precis, och det som var intressant här tycker jag också att de går igenom i det här olika möjliga förklaringar, men förkastar de alla, alltså naturliga förklaringar helt enkelt. De kontaktade också 14 vanligare forskare, i parapsykologer alltså, som utfört studier i vars data man skulle kunna finna effekten. Endast 2 av dem lämnade tillbaka datan. Och resultatet var då i linje med den här metaanalysen. Men de andra sa ingenting.
Nej.
Och det kan man ju undra varför denna tystnad uppstår så fort det, jag misstänker att man faktiskt kanske upptäcker någonting som man inte vill upptäcka.
Så kan det vara. Det enda jag vet är att det finns väldigt, väldigt mycket forskning faktiskt inom det här, som också som inte heller redovisad offentligt och så. Eller bara inom vissa grupper och så. Nej, men det är självklart så. Och dessutom, om vi nu har kommit fram till att vi har haft ett stort antal spiritualistiska medier som har undersökts vetenskapligt, så självklart så kunde man göra det redan 1920. Det är ju bara att dra ihop 100 medier och ha lite statistik över vad de säger. Ja. Och den är ju givetvis gjord. Det måste man ju begripa.
Så är det.
Så att det är självklart så. Men nyheter det här.
Nej, men så, och vi hade ju, de gjorde ju forskning även på Karolinska, på healing. Och den, där de faktiskt konstaterade att det fungerade, men all den forskningen försvann ju. Jag tror allt försvann, va? Du som har lite bättre koll på vår...
Ja, det är lite speciellt. Jag föreslår nästan att den som är intresserad kan i sånt fall googla på det här och sätta sig in i materialet. KI och forskningen som försvann. Kanske mörkläggning, healing, något sånt kan man googla på i sånt fall.
Men det är väldigt intressant i alla fall att, för att det var ju en del som hade sett den innan,
det
så att säga.
Det som är intressant med den här är att den är utförd. Ja. Så, och vi har 2 professorer som också signar på det och har gått ut med det offentligt.
Ja.
Till exempel Kerstin Moberg Uvnäs tror hon heter.
Ja, det kan stämma.
Det är en kvinna. Och sen så finns en manlig forskare också. Så det är inga konstigheter. Den är gjord, och det är väldigt mycket annan healingforskning som också är gjord. Så. Men du ser, jag har gjort ett litet telepati-experiment. Det är ingen som känner till det. Nej.
Nej.
Hur skulle någon göra det? Vem har intresse av att sprida den informationen? Ja. Ingen jävel.
Nej, det är så här det går till.
Det får man förstå.
Precis.
Men man får, det jag tycker är mer information nu och mer det här som vi... För det här är allvarliga saker förstås. Ja. Det handlar om hela vårt medvetande. Mm. Det handlar om vad vi kan göra. Det handlar om våra dolda resurser som vi har inom oss. Det handlar också om vår psykisk överlevnad efter den fysiska döden. Det handlar om vår möjlighet att eventuellt kunna påverka vår egna biologiska lekamen så att den blir frisk och välmående. Så det här är stora, stora saker. Ja. Men jag kan bara säga det att man får själv ordna upp det för sig. Alltså. Ja, du kommer inte att bli serverad av någon och matad med massa gosigheter. Utan det är, man får ta kontrollen över sig själv, sitt egna liv, sin egna intelligens, sin egna och bli kapabel.
Och hitta sina svar.
Ja.
Och det är ju liksom så här, även om det finns forskning, för det första är ju det här svåra saker att forska på, det är ju det ena. Och det andra är ju att det också finns människor som är väldigt, väldigt många människor som är väldigt ointresserade att det här överhuvudtaget ska få belägg, att det liksom ska komma upp till till ytan, att det ska bli större än vad det är på riktigt.
Ja.
Så att, det finns ju mycket egentligen att man jobbar lite motvind när det kommer att bevisa detta. Men jag behöver inga mer bevis än mina egna upplevelser.
Nej.
Egentligen, jag behöver inte det. När jag är en person som står stabilt med fötterna på jorden och jobbar det jag gör, så har jag ju fått så otroligt mycket bevis. Så jag behöver inget bevis.
Ja.
Sen finns det ju andra människor som känner att jag vill ha bevis för att kunna göra det. Då säger jag, går den här vägen så kommer du få dina bevis.
Mm.
Jag tror att det ligger också i sakens natur på något sätt. Att det här är någonting som man måste Man måste gå vägen. Alltså det är ju överhuvudtaget, det är ju samma om du ska tro på en religion. Du måste göra ett arbete för att liksom komma till den punkten där det bevisar sig för dig eller där det visar sig för dig. Och om vi bara serverar saker så tror jag att vi kommer att förlora upplevelserna.
Mm. Absolut. Jag tänker på det du
sa. Om vi ska börja ta genvägar liksom.
Ja, men precis. Jag är jätteintresserad av vetenskaplig forskning inom parapsykologin. Absolut. Absolut. Jag tycker den är jätteviktig och bra för oss människor. Och jag tycker att det inte bara räcker med subjektiva sanningar utan jag gillar det här.
Exakt.
Och enkla experiment inom parapsykologi, de har, kan man som sagt enkelt göra och de är redan gjorda. Det skulle vara det mest enkla för att bara analysera människans psykiska förmåga är att ställa upp sådana här som just Stanford Research Institute gjorde på 70-talet, till exempel med Uri Geller, där man har liksom väldigt mycket och gör statistik på om det är slumpen eller inte. Om man tar en tärning och kastar den, vad blir, kan man förutse vilket, till exempel, vilket nummer det kommer bli. Är det 6 eller är det 4 eller är det 3? Och så gör man det x antal gånger och så börjar man se, få en statistik och följa i det här. Och då kan man börja tänka, är det nu prekognition, det är analysen då? Är det för att vi har gjort ett tidshopp här eller är det något annat som gör att man kan veta det här? Finns det någon, ja, och så vidare. Man kan ju analysera resultaten.
Ja, så den som är nyfiken och liksom vill lägga ner tid så är det ju faktiskt en jätteintressant sak att göra.
Precis.
Och det kan ju vara lite grann varje dag. Det behöver ju inte liksom vara ett heltidsarbete. Liksom, ja, utan gör,
sen finns ju mer avancerad forskning och vi är ju sofistikerat
instrumenten. Det finns ju de här också där man har olika symboler och som man
med psi. Precis. Men det vi har idag, det är ju, vi har teknik idag som vi inte hade igår, om vi säger så.
Då.
Så det är jättespännande. Nu kan vi ju detektera liksom, vågor och sånt här på väldigt små nivåer. Vi kan dra ner allting på partiklar. Det är jättemycket olika typer av sätt hur man kan mäta tillvaron, både den inre och den yttre miljön.
Ja, det handlar om. Ja, men det här är ju jättespännande.
Ja, men det är ju det. Det handlar om oss. Och vad är vi människor? Vad kan vi göra? Ja. Vad börjar vi? Vad slutar vi? Vad är materia? Och vad är medvetande? Ja. Vad är hjärna och medvetande? Tidigare trodde vi att vi var hjärna. Det tror vi inte längre. Nej. Vi tror att vi är medvetande som använder en hjärna. Och en sån sak har gjort en otrolig glidning över till...
Ja. Absolut. Annat. Jag tänkte att jag ska berätta... För just det här vi pratar om att spontan prekognition. Att känna på att bara få en information helt plötsligt. Så ska jag berätta om kanske egentligen en av de starkaste upplevelserna som jag har haft. Och så. Och det är väl därför att jag delar den med min bästa kompis. Och det här var kan det ha varit 2006. Jag var ute och gick med min hund i skogen. Och det är ju så här, om man vill få ingivelse om att någonting håller på att hända eller någonting är på gång eller vad det nu kan, eller få en inblick framåt, så är det ju viktigt att ha den här kanske tysta meditativa tiden på något sätt. För att när vi är väldigt upptagna mentalt hela tiden så är vi inte riktigt tillgängliga. Det kan ju swisha förbi mycket saker som helst, men som sagt, då får vi svårt att plocka bollarna. Och så att det gäller ju, det är därför vi pratar väldigt mycket om meditation. Det är också för att kunna vara i tystnaden för att höra oss själva. Men jag var ju då, när jag går ut och går med hunden, ibland så hamnar jag så här förändrat medvetandetillstånd. Jag tänker så här, men jag skulle ju bara gå en promenad på 10 minuter för att jag hade bråttom, och sen plus har jag gått 45 minuter. Och då går man in i det där modet liksom. Och då så var jag ute med min hund och sen plötsligt, jag bara tvärnitade. Det var som, vad ska man säga, som en stöt går igenom kroppen, fast på ett positivt sätt. Fast det är så här, så att jag liksom, vad var det som hände liksom? Och så bara fick jag så här, Marie ska bli mamma. Och jag bara, oh shit liksom. Hon är ju en av mina absolut bästa kompisar. Vi har inte pratat om det här innan. Hon är väldigt karriäristkvinna och gift. Och han har barn sedan innan. Så att det här var liksom inte något sånt där ämne. Och jag har ju inte barn själv. Så det var inget ämne vi höll på att prata om överhuvudtaget. Och det kan ju vara känsligt eftersom man inte vet var folk befinner sig att tala om detta. Men i alla fall, hon och jag skulle träffas 3 dagar senare. Och då så säger jag till henne så här att... Du ska bli mamma, Marie, sa jag. Och sen hon säger, jag vet, Vivi. För att... jag kommer inte ihåg tidsaspekten här, men det kunde ha varit några veckor innan eller någon månad innan, jag kommer inte ihåg. Då hade hon varit på healing och där hade hon mött sin barns själ. Hon jobbar inte inom det här, men hon är klockren. Alltså hon är jätteduktig. Mm. Vi träffades på en kanaliseringskurs för många år sedan. Utan hon jobbar med något helt annat. Men väldigt andlig och medial. Då hade hon mött sitt barns själ. Och det här barnet talade om vilket datum den skulle födas på. Då var hon alltså inte gravid. Hon berättade det för mig. Och jag bara okej. Så gick det väl några veckor där. Inte så många, men i alla fall. Så gick hon till barnmorskan. Då var hon gravid. Och när barnmorskan då talade om liksom vilken tid barnet blir till på, det är ju inte alltid exakt, men de sätter ju ett datum liksom. Mm. Då var det exakt det datumet där jag fick veta att hon skulle få barn. Och sen då sa barnmorskan att hon ska föda barnet dagen efter det datumet som hon själv hade fått till. Och vi bara, ja men det var ju nära och bra, tänkte vi. Men så att vi, men sen, jag kommer så väl ihåg vad hon är. Jag är nere i Skåne, har semester. Mm. Och hon ringer mig på dagen. Och jag ska åka in till BB nu. Och jag bara tänker, det är inte möjligt. Du kan inte få ditt barn idag på det datumet du förutsåg innan du ens var gravid. Men visst födde hon då. Och jag sitter på bussen på morgonen dagen efter. Och hon ringer mig klockan är 7-8. Då har ju barnet fötts. Eller om det var så att det var den dagen. Mm. Dagen efter där. Men i alla fall så att hon födde på exakt den dagen. Inte som barnmorskan sa utan som hon fick veta innan. Sen talade även det här barnet om för mig. För att det tog 3 dagar tror jag innan de bestämde vad barnet skulle heta. De här 3 dagarna så började barnet tala om för mig vad den skulle heta. Jag fick massa bokstäver där i namnet. Men jag ville inte säga någonting till Marie. Jag pratar med Marie varje dag. Hon är bestämd vad hon ska heta. Nu har hon inte bestämt någonting än. Så jag tänkte, jag säger ingenting liksom, för att jag ville se om jag hade rätt. För det handlar ju mer om mig i det läget.
Absolut.
Så det stämde det. Så att jag fick ju 2/3 av namnet som hon skulle ha. Och Marie hade ju själv fått då det här namnet 3 nätter i rad. Mm. Vilket hon inte talar om för sin man. För att han är faktiskt också väldigt andlig. Mm. Och har helande förmåga. Så, fast han håller inte heller på med något sånt här. Och sen så sa han så här, men vi tar det här namnet. Och då först berättade hon att hon hade drömt att barnet hade kommit 3 nätter i rad och sagt att den skulle heta det. Och barnet visste ju vad den skulle heta innan vi visste det.
Ah,
och
den talade om det för mig. Barnets ande,
ja, precis.
Barnets,
så att det här barnet, hon betyder jättemycket för mig. Så där, även om vi inte ses mycket. Och det är så lustigt för att hon känner att hon har en speciell relation till mig. Men hon kom ju till mig innan hon ens... Då var hon ju precis till när hon kom och berättade för mig att hon skulle födas. Så därför, och sen var det, jag tror det var 2 veckor innan Marie födde, då frågade hon mig så här, eller hon har frågat mig flera gånger under graviditeten, blir det en pojke eller en flicka tror du? Mm. Ingen aning, sa jag. Jag hade ingen aning. Sen 2 veckor innan, så, eller om det var 1 vecka innan, så frågade hon, vad tror du, blir det en pojke eller flicka? Jag bara, flicka. Hon bara, ja, jag vet, sa hon. Hon hade ju då inte fått reda på vad det var, utan hon hade också precis samtidigt som mig fått förstått att det skulle bli, och så var det ju en tjej.
Den informationen då.
Exakt, så vi fick det liksom samtidigt. Så att hela den här upplevelsen, jag har haft andra upplevelser, men det finns ingen som, alltså det här att ett barn ska födas och att få information när det gäller sin bästa vän på det här sättet. Helt jättehäftigt.
Jättefint och bra också. Jag tänkte på det du sa, och bra att du lyssnade här. Det här med att du behöll, när du fick en viss medial info, så behöll du den för dig själv, för att du insåg att det testet var för dig, den bekräftelsen var bara för dig, Vivi.
Och det här, för då vill inte jag tveka efteråt, har jag påverkat dem?
Och det gör så ibland också. Så, och det får man känna själv, och det är otroligt fint. Då kan nästan de absolut största, vad ska man säga, magiska mediala upplevelserna inträffa.
Just ja, men precis.
Insåg att det där var bara för mig. Och efteråt så frågade jag, men stämde det här? Och bara, ja, men då vet.
Och det var ju lika Marie, hon talade inte om för sin man, fast hon fick namnet varje natt. De hade väl några namn på uppe. Mm. Hon fick det här namnet hela tiden, men hon ville inte påverka honom heller, så hon sa ingenting till honom förrän han sa till henne att han tyckte, och då berättade hon. Och det är ju det här liksom att man själv vill se, och också vi fick ju alla 3 liksom informationerna.
Ja, men det är så påtagligt att nu hade vi ju kontakt, för det är ju så här, vi tänker ju ibland på avlidna som att det är de som har varit på jordet, inkarnerade, som vi känner till och som går över, som man då kan ha kontakt med antingen själv lite grann ibland eller via ett medium. Det vi ibland glömmer bort, det är att det finns de ofödda. De som ska komma till jorden och som just nu också är i en andlig dimension. Eller säger bara en annan dimension. Mm. Ett annat existensplan än vår nivå av existens. Mm. Och de kan man ha kontakt med. Och jag minns när du berättar det här, så kommer jag på en sak som hände mig på landet. På vårt landställe, vi har en sån här härlig hälsingegård faktiskt. Och då var vi där hela familjen och...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Plötsligt, också så här spontant, all of a sudden, jag var helt oförberedd. Men jag kanske var i det här tillståndet som vi ibland precis. Brukar kalla för Schumann-frekvensen. Att vi är ungefär på 8 hertz i vårt medvetande. I alla fall lite härligt avspänd, småflummig. Och plötsligt så ser jag två barn som springer från ett rum in till ett annat rum. Och i den här, det blir som en filmsekvens nämligen. Alltså interaktiv. De rör sig så det är inga stumma bilder, stillbilder. Utan det är verkligen som en film som jag ser. Mm. Först så kommer flickan och sen så kommer pojken. Och just den ordningen liksom.
Det är intressant, för det känner jag också igen, när de kommer i viss ordning.
Ja, och mitt andra intryck var att de var extremt busiga. Alltså så här extra busiga. Tredje intrycket var att de var blonda. Och det är roligt, för sen är det så att pappan till de här ofödda barnen, han är då jättemörk, nästan svarthårig. Men det jag inte visste, det var att han helt osannolikt nog var blond som barn. Hur det nu är möjligt i alla fall. Och jag känner så här, men gud, de här barnen hör ju till oss. Men inte mina. Och inte en annan syrra som vi har. Så här, men det här är ju Carolines barn, en syster då. Och så var det. Det var mina syskonbarn liksom. Och då föddes också kort därpå flickan först och pojken. Och det var ingen som trodde. Du vet, det var sådär superhäftigt faktiskt. Att de kom och förmedlade sig till mig på det sättet. Väldigt vacker upplevelse. För det där är ju så påtagligt att inte förneka. Och jag sa det förstås idag. Men vet ni vad som har hänt? Och det är klart att det är, jaha, har du sett det där? Jag är ju den som är då. Jag jobbar ju heltid som medium och är lite svarta håret på det viset i min familj. Eller både, och alla har ju för sig upplevelser, men jag jobbar ju heltid och är också ett ganska så stort språkrör för vår bransch.
Ja, men absolut. Och jag, en sak då, för att då kom jag lite sådär osökt in, nästan osökt, på hur, att barn, eller ofödda barn, men även också första åren i livet, att de är lite mellan båda världarna. Ja. De är väldigt starka. Verkligen. Och den här lilla flickan då som föddes, jag vet inte om hon kan ha varit 2, 3 eller någonting sånt där. Då sitter hon hemma och så bläddrar hon nämligen i en bok utav Senaya Roman, en andlig författare som Marie hade hemma. Och det är ju bara, den satt hon och bläddrade i, så säger Marie så här till henne. Men den där boken är inte så rolig. Så vill du inte ha en bild eller en bok med bilder i? Då tittar hon upp och säger, mamma, boken lyser. Och hon bara, behåll boken. Så att den hade ju, hon såg ju auran på boken. För den var ju en andlig bok. Så den, och sen är ju Roman en av mina absoluta författarfavoriter. Så att, den hade ju sånt starkt innehåll. Så det var så häftigt liksom. Så att, men lite grann så ni förstår skillnaden där när det är spontant. Ja. Att det liksom bara, helt plötsligt bara vet man någonting. Och det är ju det här, när man hamnar där. Då blir det så plötsligt och så starkt så att det finns inget ifrågasättande.
För
om man sitter och pratar med någonting, eller om man har gått och tänkt på någonting, då tänker, är det jag som tänker så här för att jag har gått och tänkt på det här? Och det är också det som är så starkt för mig, just att Marie och jag har aldrig pratat om det här. Vi pratade inte om hon ska ha barn eller inte. Ja. Jag tyckte att det var ingenting jag hade med att göra heller.
Gud, jag kom precis på en annan sak som också kopplar just till barn, och det är också igen en ande som förmedlar sig. Och för man är ju ande, det har ju också varit innan vi kom hit så att säga. Och sen så blir vi det igen. Och ande är ju bara att vi lever fortfarande fast på en annan plats, eller hur? Hur som helst, det var när jag skulle, jag hade precis, när jag skulle flytta till, byta bostad helt enkelt. Och så var jag där för att bara se lägenheten. Och precis när jag kommer dit och så ser jag, liksom, som är också en så här filmsekvens, att jag själv har en barnvagn som jag drar upp för så här ramp i porten.
Mm.
Och jag ser till och med färgen på barnvagnen. Så här. Mm. Och då vet ju jag att det här är ju, jag ska få barn när jag bor i det här huset. Ja. Och det är precis då när jag ska titta på den här lägenheten som jag sen flyttar in till. Mm. Och det är ju en så starkt, så jag kan inte förneka det. Jag kan inte ta bort det där. Utan jag, dels så ser vi ju det här som en film, klavoyanta bilder eller filmer. Men vi har också något vi brukar kalla för clairknowing. Att vi vet, och vi vet det med varje fiber av oss själva. Vi kan inte få bort den här informationen. Vi vet att det kommer att hända, eller hur?
Medial information.
Så att det var jättehäftigt. Och det var ju då kan man fråga sig, vem har givit mig den här filmen? Ja, givetvis min dotter har skickat den telepatiskt till mig. But of course.
Du vet väl att jag är på ingång. Liksom. Ja, även om det inte är på en gång. Liksom.
Ja, sen har jag otaliga andra såklart. Då, vad vi kallar för paranormala upplevelser i sånt fall. Eller mediala. Med henne, och de har jag beskrivit i böcker och så vidare. Ja. Jag vill bara inte göra för mycket. Nej. Det blir too much för henne. Hon kanske bara, nej men gud mamma, sluta. Tagga ner.
Nej, men så det är intressant. Och anledningen just det är ju därför att vi har ju den här finkänsligheten att kunna uppfånga, eftersom vi har övat upp den här förmågan så himla mycket.
Mm.
Så att, och det är ju kanske det som är skillnaden mellan oss och andra som inte uppfattar det. För jag är helt övertygad om att det kommer liksom, att alla har den förmågan att komma i kontakt med. Sen en del kan få jobba hårdare än andra. Ja,
fast den är naturlig.
Ja, precis.
Absolut. Och den finns inom oss alla.
Och man måste vilja ta emot den, man måste våga ta emot den, man måste ta reda på och ha gärna spärrar. För det är så många som säger, jag vill uppleva så mycket, så här, men innerst inne så finns det kanske en rädsla som ligger att jag vill gärna uppleva allt som är positivt, men tänk om det kommer något läskigt. Alltså att det kan finnas sådana spärrar som ligger omedvetna, för man vill ju faktiskt ha upplevelse, men ändå så finns det någonting som ligger där bakom som bara, men liksom på något sätt. Ja. Så att det finns väldigt mycket som kan behöva överkommas när man faktiskt ska utveckla för att kunna ta emot spontana. Vi är ju totalt orädda därför att vi har ju samarbetspartners, som jag brukar kalla det. Nej, men alltså, vi är inte ensamma i detta och vi litar på dem som vi jobbar med.
Mm-hmm.
Men sen så har vi har ju liksom en personlig favorit när det kommer lite grann det här med när vi kommer till det finns väl ingen som har varit utsatt för så mycket tester och experiment eller man säger som Uri Geller.
Mm-hmm.
De som var med på 70-talet så att de minns, de kommer ju ihåg väldigt starkt
Hylands hörna
var det, där han böjde skeda bland annat och satte igång klockor. Han satte faktiskt igång en klocka hemma hos mig.
Ja.
Det förändrade naturligtvis någonting inom mig, fast jag inte förstod det då. För det där kunde jag ju aldrig komma över.
Vad var det som hände nu igen med den klockan?
Det var ju så här, för han var ju, jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde. Jag var 10 år då. Tror jag, 9-10.
Han sa väl så att ta fram klockorna nu, att de gjorde ett live-experiment.
Exakt, det var alltså någonting sånt där.
Och jag kom ihåg, shit vad coolt att göra det.
Och jag kom liksom ihåg, min klocka hade jag lagt undan. Och de var så moderna på den tiden. Antingen hade de så här rött armband och så var urtavlan grön. Alltså de såg där, du vet, så här riktiga 70-tals. Och jag kommer ihåg, jag tyckte så mycket om min klocka, men den hade lagt av. Och så gjorde han det där, så gick min klocka igång. Och den hade nog inte funkat på flera månader.
Ja, men det är helt otroligt.
Och just, jag menar, visst, den kanske är full senare på en gång, men exakt.
Eller hur?
Just då. Vad är sannolikheten för det? Jag menar, det är väl klart att jag mycket spärrar släppte för mig i det läget. Så är det ju när någonting inträffar som bara är större än allting annat, om man är öppen för det. Så att, och det fanns väl en högre plan i att nu är det Vivian, nu har vi pajat din klocka så du har någonting att ha när han kommer.
Absolut.
På TV, hur det gäller, för du, du har din väg som du ska gå liksom. Så det glömmer jag aldrig. Och han är ju faktiskt en sån, även om folk har försökt bortförklara honom, så går han inte att bortförklara.
Nej, verkligen inte. Det finns, som sagt, som du sa här, det finns ingen som har gjort så mycket, har ställt upp i så mycket tester. Jag la ut förresten på Facebook en dokumentär som heter The Secret Life of Uri Geller för en tid sedan.
Okay.
Som är, jag varmt kan rekommendera till alla som inte är insatta i vad som hände också under då det här som kallas för Project Stargate och så. Uri Geller har ju då under 70-talet faktiskt varit spion och jobbat för några underrättelsetjänster amerikanska, brittiska och Israels underrättelsetjänst, vad jag förstår. Mm. Och, så, men också deltagit då i utvecklandet av remote viewing, som är den här vetenskapliga metoden för medialitet, kan man säga. Så kan man kanske säga. Mm. Alltså hur man då kan få information på ett annat sätt än via, så, bortom de fysiska sinnenas förmedling.
Mm.
Hur man kan på distans få till sig på psykisk väg information, till exempel. Men det finns andra typer av applikationer också för att tala deras språk. För det här är en helt terminologi. Jag har ju gått kurs inom det här.
Mm, vad spännande. Mm.
För ja, vad är det? I början av 2000-talet. Det är ganska länge sedan. Det är kanske 18 år sedan jag gick den här kursen då. Men det var intressant att ta del av den här metoden som är så speciell.
Mm.
Remote viewing.
Det är ju, CIA har ju släppt mycket omfattande forskningsmaterial på bland annat Geller, och som härstammar från 70-talet. Och jag tror att det här artikeln som jag har sett är då från New Voice, och den släppte det 2017, är den skriven av Torbjörn Sassersson.
Mm.
Så att den måste ha släppts där då, för att i artikeln så skriver de att den precis har släppts. Så det måste ha varit där runt 2017. Och testerna, som omfattade totalt 800 000 filer och 13 miljoner sidor dokumentation som tidigare varit hemligstämplade, finns nu tillgängliga på internet efter att materialet digitaliserats.
Just det.
Det har resulterat i en lång kamp för offentliggörande, vilket inkluderade en stämning mot amerikanska CIA. Och jag vet att även Bill Clinton försökte förmå CIA att släppa sånt som var äldre än 25 år, och även Hillary Clinton har faktiskt, även då det här runt UFO-fenomen och remote viewing, precis, att de faktiskt kämpade för att det ska släppas. Jag vet inte om de någonstans har haft en påverkan faktiskt i detta. Och i detta finns det då experiment och historisk dokumentation som visar att Uri Geller år 1972 togs till Stanford Research Institute i USA för tester. Han fick uppgift att försöka fastställa motiv på dolda illustrationer som ritades av personer i avskärmade rum. Han lyckades till en del med väldigt hög precision fastställa motiven, och ibland misslyckades han helt. Och det är ju det här, det här är inte
absolut
så enkelt.
Men här ska sägas också att det är inte bara Uri, utan det var ju då en hel stab med remote viewers. Och det var ju Dr. Hal Puthoff och Russell Targ framförallt som gjorde de här experimenten. Och då är det andra som har gjort jättestora insatser också under Project Stargate, eller som då hette en massa andra saker innan. I alla fall, så de hade ju världens budget. Om vi tänker oss då, det är 1971 och de har blivit tilldelade 20 miljoner dollar. Alltså 200 miljoner kronor ungefär. Men då motsvarar ju det något högre belopp såklart, eftersom det här var i början av 70-talet. Så de hade ju en fin, liksom, det här, ett stort anslag, liksom, forskningsanslag och stor budget för det här. Så de höll på jättemycket.
Det vet jag faktiskt, jag har sett på tv vid tillfälle. De har suttit i helt så här, ja, vita rum helt enkelt, varit instängda från det här som de ska måla. Och här är ju egentligen intressant, för att även om du som 50% ska lyckas, jag menar, med tanke på hur mycket det finns som kan vara illustrerat, så egentligen så det kan ju vara en stol, det kan vara en tv, det kan vara ett träd. Alltså förstå vilka hur mycket, alltså det är ju nästan så att man borde nästan 0% chans att överhuvudtaget lyckas veta vilken pryl som finns. Eller det var ju inte bara pryl, det var ju liksom hela motiv som finns på en bild som man inte ser. Alltså det är ju så, det finns ju så mycket alternativ, så det är ju en omöjlighet egentligen.
Ja, absolut. Just det, och det finns olika typer. Det här var ganska stort. När man ser Uri Geller, då brukar han ofta använda, han ritar väldigt mycket. Ja. Det är liksom en tillämpning. Sen finns det många andra också.
Mm.
Det kursmaterialet jag har, det är från Lynn Buchanan som var en av agenterna också. Men sen så har jag träffat personligen också Joe McMonagle. Så. Och jag har ju alltid haft liksom, som så här, en närhet, känt en närhet till Monroe-institutet.
Mm. Ja, men det vet jag.
Ja, och det har, ja. Och jag har också faktiskt blivit sponsrad av dem en gång, också i början av, när var det? Ja, det kanske var 12-13 år sedan. I alla fall, då var det dåvarande vdn Carol Bichtel-Herrin som gav mig sponsring. Och lite sån här hemisynk, alltså material, CD-skivor och böcker och sånt där som jag fick använda på en mässa i Sverige. Ängsbacka-festivalen som är den största Mind Body Spirit-festivalen vi har i Sverige. Och då fick jag dela ut lite sånt där material sponsrat av Monroe-institutet. Det är ganska coolt, faktiskt. Ja, ganska verkligen. Stort. Ja. Så, för det var rejält med saker jag fick från dem. I alla fall. Och sen så... men i alla fall, ja, men Joe McMonagall, han var ju en av dem som också gjort jätteinsatser för att utveckla det här, den här möjligheten. Och själv kan jag tycka så här, nej, men tidigare har jag varit väldigt emot att använda mig av remote viewing eller att någon gör det. För att det finns så mycket sådär, man går ju in i kriget om tankar som de säger, agenterna, it's a war on thoughts. För det är ju vad det här handlar om, det handlar ju liksom om att... ja, det handlar om en mängd saker som pågår på insidan.
Ja, men så är det. Och det finns ju... övergrepp liksom.
Ja, men det kan ju finnas. Det finns ju en applikation som kallas för remote influencing. Där det handlar om att man försöker också påverka en annan människa. Man kan ju försöka påverka händelser och störa dem så att de inte inträffar. Ja. Och på samma sätt så kan man ju försöka att nå en annan människas medvetande och göra någon form av intrång. Och då blir det ju intrång i känslolivet eller tankelivet eller i medvetandet. Och då har man ju gått in i en de har ju accepterat någonting. Jag säger så här, det första man, om man gör något sånt, om man går över sådana, gör sådana etiska övertramp, om man går in i den här världen av liksom krig på psykologisk nivå, då har man ju också gjort sig till mål för det här omvänt.
Så är
det. Då har man
ju
accepterat liksom att man har gått in
i kriget. På något sätt öppnar man upp ett spår.
Precis. Så jag själv vill att avhålla mig från det här. Men jag tycker samtidigt att den här, vad ska man säga, spionaget och de här teknikerna kan vara en bra tillämpning om man har att göra med väldigt mörka saker. Mm. Alltså kidnappningar eller att man kan använda den för syften som är väldigt goda där inga andra medel står till buds.
Nej,
då kan
precis.
Jag tycka också att det finns en acceptans hos mig att använda det här. För det finns kanske inga andra möjligheter att göra det på.
Nej, precis.
När det är riktiga hemskheter, ni vet, tortyr.
Nej, det är för gott med en god intention.
Just det. Men annars så jag tycker bara att man ska vara väldigt försiktig med allt sånt här.
Ja, precis. Det som med Uri Geller och många andra, det var ju liksom, det var ju spionage liksom.
Absolut. Och då har man ju en fiende och man pratar ju det här språket som de använder, det är ju inte mediernas språk direkt. Man säger on target och off target till exempel, målet, alltså har jag varit på målet och eller utanför målet, och det är ingenting vi som medium säger liksom.
Nej, inte så
det. Och det här inbegriper inte andevärlden.
Nej,
det är jätteviktigt.
Överhuvudtaget.
Det har ingenting med levande andar att göra. Det här är en psykisk förmåga, så det är psychic ability, bara en renodlad psykisk förmåga grej som handlar om vilka möjligheter har vi helt enkelt att ja, men det är spännande ämnet, det är det.
Absolut. Och här, det var ju faktiskt historisk dokumentation i detta då, visar att det var ryssarna som först utvecklade tekniker för mind over matter och det, och att det utgick från krigsbyten, projekt Grünenbaum från Tyskland efter andra världskriget. USA upptäckte att de förlorade försvarshemligheter på mystiska sätt till Sovjet, varpå de fick veta 71 via en rysk avhoppare, Oleg Penkovsky, att ryssarna använde remote viewing för att spionera på USA. Den ryska chefsforskaren, likväl som den amerikanska före detta remote viewing agenten Lynn
Buchanan, det är han
som undertecknat träffade i Stockholm, ja det gjorde han också när killen 2007, verifierat att Oleg Penkovsky var läckan. Han greps av KGB sen faktiskt och sköts till döds efter att han har förhört sig. Nu pratar vi allvarliga saker.
Stay out of this.
Ja, men eller hur? Men,
absolut. Men det är, vi går in i en värld av krig här och det är väldigt mycket, det här är den manliga världen kan jag säga. Det finns inga liksom, kvinnor och sådär. Det är verkligen så här. Och män attraheras av det här ämnet väldigt mycket också. Det finns jättespännande böcker däremot på det här området som är skrivna av de här forna CIA-agenterna och spionerna. Till exempel de här spännande böckerna då. Ja, då har vi ju Psychic Warrior av David Morehouse. Och så finns det Joe McMonagall har The Ultimate Time Machine tror jag den heter. Ja, de har skrivit flera böcker, de är urspännande. Mm. Och det som kopplingen är väldigt mycket är förstås till det utomkroppsliga och andra dimensioner. Majoriteten av de här CIA-agenterna som handplockades var ju utomkroppar givetvis. Så att ja, det är otroligt spännande. Men man får inte använda det här fel.
Nej, Nej, men det är ju ändå så det här. Och sen, många sitter väl säkert och tänker på det här, liksom, ja, men tas inte gåvan bort och sådär. Och det här är ju svåra saker faktiskt, det här med tas gåvor bort. Vi ser väldigt många gånger att man inte alls gör det, utan vi pratar om en annan
gåva,
podd.
Det är ju en färdighet.
Ja, så ja men precis. Ja. Så likadant med mediumskap eller om det är healing, att man missbrukar det här och... Det ser inte ut att för att jag ser att det är väldigt många som säger så, ja, men då förlorar man sin gåva, så nej, det är inte så tydligt att man faktiskt gör det.
Det där är ett ämne att återkomma till.
Verkligen, vi har pratat om det innan faktiskt också. Men däremot som sagt, vem vet, de kanske hade kunnat kommit ännu längre i sina färdigheter om de höll sig lite mer rena, vad vet vi.
Nu ska jag säga, nu vet jag att till exempel Limbo Cannon och de här, de har etiska principer också.
Ja,
att man inte
jättebra.
Ska göra mot andra det man inte skulle vilja göra mot sig. Ja, du vet, de här sakerna. Ja. Precis, så att det finns. Men givetvis så får vi förstå att såna här typer av liksom, tekniker och teknologier är ute, finns redan ute. Så att det finns ju alltid människor som vill liksom användas av det här för egen vinnings skull och göra allt möjligt. Det är ju så, såklart.
Ja,
vi kommer över de
precis.
Här tillgångarna.
Så när vi stänker oss att det sitter kanske någon liten kalikula här i Sverige och bara, nej men allting är påhitt. Ja, men då kan vi undra varför sådana organisationer som CIA lägger vikt vid det.
Precis.
Det är ju någonting att fundera på där faktiskt.
Absolut. Förlåt, tillbaka till det första vi sa här. Det var ju då att vi får skilja på levande intelligenser, sådana som du och jag, som finns på det här planet eller på andra existensplan, det vi kallar för andevärlden, som kan, när de ger och när vi pratar med dem och vi får information från en levande intelligens. Och det andra är, det här är ju en stum latent förmåga som alla människor har, som sagt, det är en färdighet och det är ingen gåva, vi får den inte från någon.
Nej,
vi har
den
redan, för vi är människor och vi kan gå in och läsa varandras dagböcker om vi gör ett sånt liksom etiska övertramp. Eller så kan vi avhålla oss från att göra det. Med samma enkla liknelse kan man liksom förstå det här. Så det är våra egna moralprinciper. Men karma ska man nog väga in, för det gör de flesta.
Absolut, och ja men precis, och sen är det ju liksom att vi får ändå faktiskt, och det har vi pratat om i en annan podd också, stå till svars inför oss själva när vi går över till andra sidan med hur vi faktiskt har hanterat våra liv och våra resurser och möjligheter och hur vi har agerat mot andra.
Ja, precis, och vill du plundra en annan människa på information så får du ju tänka att du själv kan bli plundrad också. Det är ju som sagt i det här. Så det bästa är ju då att inte använda det.
Nej, och det är ju energispår. Öppnar man upp saker och ting ska man vara försiktig. Attraktionslagen gör ju gällande att om jag tycker att det här känns okej att jag gör det på andra, så ja, då måste ju vara okej att de gör det på dig med.
Däremot tycker jag som princip att om man har nu det här verktyget som det är, så kan man använda det för goda ändamål, till exempel att hitta försvunna personer. För det är något som är ohyggligt när någon bara försvinner, man vet inte var den har tagit vägen.
Nej.
Till exempel en sån sak. Sen finns andra goda objekt och mål också.
Där får ju var och en rannsaka sig själv. Det är ju absolut inget problem så länge alla har gått omdömen när de håller på.
Just det.
Då är det ju bara intressant att kunna liksom använda det på positiva sätt. Då är det en tillgång för mänskligheten.
Ska vi säga så?
Vi ska nu säga så. Vi är nog färdiga där. Ja. Med det här ämnet. Vi kanske återkommer när vi snubbar över något lite mer intressant som vi vill dela med oss av.
Ja,
Camilla brinner ju för det här med forskning och,
ja, det är spännande.
Och lite statistik och allt vad det är.
Och jag tror också att det finns ett otroligt intresse att suga ute hos våra lyssnare på det här, eftersom det är lite underrapporterat, milt uttryckt.
Ja, men absolut.
Vi har så mycket att vinna på det här. Allihopa, vi sitter i samma båt, det ska vi inte glömma. Ska vi avsluta med det? Att vi sitter i samma båt.
Vi sitter i samma båt. Yes.
Okay.
Ni vet vad det här laget, hoppas vi att ni brukar lyssna på oss, och då hittar ni ju våran medium.se. Där finns vi, och sen har vi ju den på Facebook. Och sen hittar ni oss på
Spotify, iTunes, Acast och i den här lilla poddknappen på telefonen.
Precis. Ha en fin dag.
Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.